Grattis på födelsedagen, Johanna.
Ja, ah, tack. Kul födelsedag. Jag har faktiskt, idag när det här släpps har jag faktiskt 12-årig bröllopsdag. Så du kan få säga grattis på bröllopsdagen.
Grattis på bröllopsdagen. Ja, bra gjort. Men vet du ens vad det är för födelsedag?
Idag? Eller när vi spelar in?
Ja.
Åh, har jag missat någon nu?
Ja. Logga in på Instagram.
Va?
På Styrkebyråns.
Jaha! Våran födelsedag. Ja, ja. Första oktober.
Ja.
Ah, ja, ja, ja. Gud, ja. Jag bara, shit, vem har jag missat nu? Jag bara, du förlorar i maj. Du vet såhär, ja. Skönt också att jag skulle tänka att jag hade missat din födelsedag.
Ja, men jag hade missat att vi hade födelsedag också. Men ja. Vi har inte födelsedag egentligen för företaget, utan för podden.
Podden har, just det. Podden
som
har.
Vi skrev när vi släppte den. Poddradion skrev vi.
Ja, men det var ju gulligt. Alltså fatta ändå att vi har babblat runt den här. Med ett litet uppehåll dock. Men vi är ändå så här... hållt över liv, det tycker jag är fan, det ska vi ändå, jag tycker vi ska ge oss själva en applåd. Applåd för oss.
Vi har ju aldrig vågat lyssna på vårt första
jo,
avsnitt.
Jo, det har vi. Vi gjorde det i något annat jubileum ju.
Gjorde vi det?
Ja, men vi sa att när vi gjorde det så sa vi så här, det var inte så tokigt ändå. Alltså, vi är så, alltså, grejen är att jag känner inte så många människor som är så, tycker så väldigt mycket om att man gör så mycket bra saker.
Att man är så bra som vi.
Skruvar och spikar i kroppen inopererade. Och sen hade jag en sängliggande graviditet med mitt andra barn.
Oh,
som var på väg att komma ut för tidigt.
Vad ska jag börja prata om mig själv här?
Är det här det första avsnittet?
Som några jättestarka ord, utan där handlar det mer om bänkpress, tungt, stången från A till B, skit i hur det ser ut. Och jag tror att så där någonstans är jag skolad. Men det är skillnad, och jag märker ju extrem skillnad i alla mina... övningar. Styrkelyft där är ju bänkpress, marklyft och knäböj. Jag märker stor skillnad i dem när jag faktiskt jobbar med rörligheten.
Oj, rörlighet som vi typ dissade för något avsnitt sen. Ja. Men alltså, det där vet du, nu ska jag faktiskt säga. Det där var ju efter att vi hade gått vår PT-utbildning. För där stod de ju typ och bara, pinne, rör inte stången om du inte kan göra så här med armarna över huvudet. Och det var ju
de
så här,
sa ju också att bänkpress tycker jag är en ganska ointressant övning. Så den kör vi inte.
Nej, men de utgick ju typ så här från sig själva. Det var ju jättekonstigt.
Ja.
Men grejen är att... så här, när man har lite mer förståelse för träning själv efter att ha också arbetat ett tag, så kan jag bara känna så här, men herregud vad konstigt. Men det är också väldigt roligt att jag pratar så sjukt fort, för vi typ, tror ju inte heller att man kan klippa typ.
Alltså det vet du att det säger jag ofta nu när jag jobbar majoriteten av min tid med att hjälpa andra att spela in sina poddar, så är det en grej som jag jätteofta säger till folk som är gäster. Så säger jag alltid, det här är inte en live-inspelning utan den redigeras, och du kan fundera på vad du ska säga. Du kan säga, ursäkta jag förstod inte frågan. Du kan säga, kan vi ta om det där? Och då är faktiskt väldigt ofta, Johanna, så säger folk så här, aha, för de tror att det är liksom... en inspelning och sen så är det det som kommer ut.
Fast vi gör ju nästan så nu. Vi redigerar ju knappt våra poddar längre. Eller du gör
det. Jag vet,
det
men det är för att vi är så pro igen efter tiden.
För att vi tycker så mycket om oss själva. Vi bara, nej, men det är klart, vi har ju också så här, som har gjort det så länge, så blir det ju också att man har inte lika mycket kanske felsägningar, och vi är också ganska så här, ja, jag hostar lite där, eller typ så här, jag råkar säga så där, men det är lugnt. Alltså, det är inte hela världen.
Vi
är
ju
inte
så heller... är det ju jätteofta. När jag redigerar poddar också, så är det ju det folk hör av sig och vill att jag ska ta bort när de snubblar över orden och sånt.
Ja.
Och det är ju mer så här, det märker jag ju också med de som jag jobbar tillsammans med, som har gjort mycket podcast. Man bryr sig mindre och mindre om det, och ingen som lyssnar bryr sig om det heller. Jag klipper ju inte bort sånt längre. Nu avbryter jag dig precis
jag
nu
vet,
så här till exempel.
Men det gör ju inget. Det är ju härligt.
Nej, exakt.
Det är ju verkligheten, tänker jag. Och när man lyssnar så blir det ju inte så konstigt. För det är ju så det är lite. Det blir mer som ett samtal. Men i början vet jag att vi var mycket mer nojiga. Och så här, gud, lät det där konstigt. Kan man säga så här? Och så här, vi vill ju liksom, man vill ju alltid... Alltså man vill ju inte säga heller något som blir fel. Eller som kan tolkas fel, tror jag. För ibland så är det ju så att... Det är på ett sätt i huvudet, men sen när man säger det så blir det, om någon annan då hör det, så blir det en tolkningsgrej. Och det är ju inte, det vill man ju inte, men annars är vi rätt chilla. Det är härligt. Mm. Men ja, ett år tänkte jag säga. Kalas
sju år för podden. Och då påminde Tove, vår kompis, när vi la ut det här på Instagram, eller jag gjorde det då. oss om att så här, hon skrev så här, jag fick en sån här throwback igår om eran ettårsfest.
Ja.
Och då så sa jag, vad gjorde vi på den? Och då sa hon, nej, det var bara någon så här skålbild, så jag vet inte riktigt vad vi gjorde. Men tänkte på, förut var vi, det är en sak tyvärr som har försvunnit med pandemin ju, Johanna. Alltså vi var mycket bättre, vi var väldigt bra på att ha så här fest för allt möjligt. Alltså vi kunde ju hitta på också så här, ja men ska vi ta och fira det här? Så här, ja. Ja men vi har en fest för det. Det borde vi bli bättre på igen. Vi hade ju faktiskt marklyftsfest nu, när den här säsongen startade igång efter sommaren.
I samband med att du fyllde år.
Ja, ah, det var i maj, ser du. Det var till och med i maj. Ja, precis.
Det är jättelänge sedan.
Men ja, det var ju skitkul.
Mm. Ja, det var det. Men ja, vi får väl helt enkelt bli bättre på att fira saker. Det är ju bra att fira. Man behöver ju fira. Men jag tror att det är kanske också att man är så här... Det är lite så här svårt på något sätt, tänker jag, att fira saker nu. Jag har faktiskt lätt svårt för det. Varför jag tycker att...
Lite livsångest.
Ja, livsångest i det här. Men fira är ju bra. Man behöver göra det. Också.
Mm.
Det är faktiskt viktigt. Men det är härligt. Vad sa vi? 7 år podd och 12 år har jag varit gift.
Ja, det är, men gift är ju en mycket större bedrift än att ha haft en podd i 7 år, måste jag ändå säga.
Jag tycker faktiskt att jag är jävligt bra fru. Så att...
Det tycker jag med. Alltså, du är så gullig och ja, köper lakan till man och sånt där.
Köper lakan!
Ja, jag tänkte att du kanske inte ville berätta om varför.
Alltså, du, nu måste, har man sagt A får man säga B. Alltså, där, nu låter det som att jag så här, köper lakan till min man. Han kan ju fan köpa sin egen jävla lakan. Vi har ändå delat ekonomi, så det blir i och för sig helt meningslöst att säga att jag köper till honom. Men däremot så... Nej, men alltså så här... Jo, men han, grejen är att han snusar. Och det får han göra om han vill. Det är hans jävla ansvar, liksom. Men då är det så här att han... Han har, det här vet tydligen de som snusar, du kan ju också lite så här hålla i det här då, att, som inte jag kan fatta, men jag, som sagt, jag lägger mig inte i det, man har sina laster liksom. Då vill han så här, när han borstar tänderna och så lägger han sig i sängen, då vill han lägga in kvällssnusen, för det är tydligen, den och morgonsnusen vad jag förstår är typ bland de bästa. Och då så här lägger han in den, och så kan det vara så att han somnar med den i. Och då kan det vara två olika, så här, det ena är väl att det kommer lite dregel då, gissar jag, på natten, eller att så här, ja, så att det kommer på kudden. Eller så är det så att han, typ, han i halvsömnen tar ut den och så lägger han typ, håller han typ i den och så lägger han handen på typ så här täcket, du vet, så att det blir så här fläckar. Mm. Och då har det blivit så här snusfläckar, och jag har varit så här, förut så var jag så här, gud för fan vad äckligt, men lite så här hård.
Mm.
Men sen tänkte jag så här, okej, men om det där är hans absolut liksom last här i livet då, att det kommer lite snus. Han är ändå väldigt duktig på att så här, dra av sitt påslaken och gå och tvätta dem liksom, när det har blivit fläckar. Det blir ju inte jämnt. Men då tänker jag också så här, vad fan ska jag hålla på att klaga på det? Jag har väl säkert saker som jag gör som han tycker är så här, ja, där är ju fräscht. Men alltså, du fattar. Så då tänkte jag så här, nu ska jag liksom, en smart grej. Jag köper grå...
Ett snusfärgat.
Snusfärgat, någon gråbeige påslaken kött till oss. Så behöver man åtminstone liksom, då syns det, för nu har vi så här vita och ljusgrå och ljusljusblå, så de är verkligen ljusa, och det är bara för att jag tycker att det är så här snyggt. Men så tänkte jag så här, fasen, vi behöver ändå, de börjar bli liksom slitna, så jag bara, köpte någon så här grinch, grå, beige, alltså de är schyssta, de är så här, jag tycker de är snygga, men det är lite snusfärg. Så, ja.
Men förstod han vad fint det här? Alltså jag sa ju det till dig när du berättade det här, så sa jag, gud vad fint av dig att du så här, istället för att du skäller på honom, så sa ju du så här, men han är så bra man, så en sak kan han väl få ha som är lite mindre bra. Det tyckte jag var så fint.
Men det
är så livet ska vara.
Ja, man måste liksom hitta lösningar för en slaster.
Jag har ju också en sån grej, men det är inte snus, och det är för att jag som snusare är ju rädd för att sova med snus, för jag har fått för mig att man kan bli kvävd då. Men jag har en grej som personer som är ihop med mig, alla då, har alla de jag har varit ihop med, det är verkligen många personer, men har tyckt är irriterande på olika nivå då. Men, och då är det att jag använder ju linser. Och jag har så här endagslinser. Förr när man fick linser, då hade man ofta månadslinser. Så då hade man en lins i en månad. Och så skulle man tvätta den varje dag, så hade man små burkar och sånt där. Men jag har ganska, jag tror säkert ganska dyra linser också, som jag då sätter i en på morgonen. Sen på kvällen så kan jag slänga den. Och det är jätteskönt, det är hygieniskt och sådär. Men då kan det vara, då gör jag lite Anton. Att jag ibland har glömt att ta ut dem. Ibland har jag ju också råkat sova med mina linser och sådär. Och då kanske jag tar ut dem i sängen, och sen kanske inte de riktigt hamnar någon speciell stans. Och sen så att när jag har varit hos Marcus i Göteborg så brukar han ibland skicka en så här bild i telefonen när han typ bäddar sängen eller något. Och så sitter det så här en liten intorkad lins mot väggen eller så här mellan, du vet, nattduksbordet och sängen. Ja. Så ligger en liten lins här. Och jag fick till och med av min yngsta dotter, så gjorde hon en burk till mina linser på så här keramik i skolan.
Mm, gulligt.
Som jag sen inte använde. Men jag, ja, så jag, för, och det här är också sån grej som jag förstår verkligen att man kan bli irriterad på det. Men Marcus är som du. Han är så här, han bara, men jag blir typ glad när jag hittar dem, för då vet jag att du har varit här.
Det var väl fint sagt ändå.
Jag har inte kommit på irritationsnivån än i vårt förhållande. Men i tidigare relationer då så har det varit så här, typ det här, att det är lite äckligt liksom, med mina gamla linser.
Ja, nej men ja, man får hitta lösningar. Jag tänker att det är ändå ett vinnande koncept i förhållandet. Det är ju att istället för att liksom klanka ner på varandra saker som man gör, eller som den andra tycker, eller som man tänker att man inte, då hittar man en lösning istället. Mm. Alltså, och så går man inte runt och irriterar sig på det. Men jag gjorde det lite, det var därför jag kände så här, men okej, jag måste släppa det här liksom. Alltså han, jag får ju liksom, jag vill ju leva med honom, och då får jag ta snuset på lakarna. Ja, så det är det. Men annars är han renlig av sig. Idag när jag hade fys med mina hockey, med flicklaget i hockeyn, då var det en tjej så här, hon är den äldsta, så hon går i sjuan då, så då sa hon så här, men är det nu är den här övningen som man ska ta en klubba och hålla vid ryggen och ha en rak rygg. Och då tänkte jag så här, då hade hon kört det på, då sa jag så här, ha, varför säger hon så? Det var väldigt roligt, för då hade hon haft så här någon så här fys på jumpan eller något, och så hade de sagt så. Mm-hmm. Man ska tänka att du har en klubba här nu, så här. Jag bara,
det är fan bra. Jag tänker ofta på när vi håller workshops, nu när vi var i Luleå sist, så pratade vi en hel del. För vi frågar ju alltid frågor om, när det gäller knäböj och marklyft, om ryggen.
Ja.
Och då pratar ju vi om det här med neutral rygg och vad forskningsläget säger idag och lite så här. Och då tänker jag så här, men det här vet väl alla nu, tänker jag ganska ofta.
Nej.
Men de gör ju inte det. Och vet du vad? Nu i helgen så la Lars Berglund, som vi har pratat om flera gånger i podden, och vars utbildning vi har gått också, som är forskare och fysioterapeut och har forskat om skador för styrkelyftare. Han har varit med och skrivit en ny studie.
Mm.
Som handlar om rörelseomfånget i marklyft för kvinnor och män.
Mm.
Hur mycket ryggen rör sig.
Ja.
Det är ganska liten, såg jag. Men så jag tänkte, den får vi läsa in oss på. Så kanske vi kan snacka om den en gång. Jag tror att det var inte jättemånga deltagare. Det kanske bara är typ 20 deltagare i studien eller någonting. Men de har tittat på skillnaderna mellan män och kvinnor. I startläget och i toppläget. Och hur mycket ryggen rör sig.
Ja, det får vi kolla på. Det är
i bröstrygg och ländrygg. Precis, för det är ju också det som vi alltid brukar säga om ryggen. Att så här, även om vi säger neutral rygg.
Mm.
Så måste det också finnas lite utrymme för den kommer att röra sig. Den kommer förändra sig. Och det visade den här också. Nu säger jag bara jättekort, för jag scannade det här väldigt kort med ögonen på Instagram. Men jag tror att män, visade sig, rör ryggen mer än kvinnor.
Okay.
Och jag tror att det var 22% ungefär förflyttar kvinnor ryggen från start till slut. Och män 44%. Okay. Jag kan ha helt fel, och det är ändå kanske ingen som orkat lyssna, eftersom vi har pratat om andra saker hittills, så att, ja, vi kan ju återkomma till det. Men det är ju jättebra, den typen av forskning, även om det är små studier och så vidare, det är jättebra att den finns, att den kommer, att man replikerar, att man gör fler, att man fortsätter att titta på det här med ryggen, så att vi om kanske 10 år kanske en idrottslärare inte säger att man ska ha en pinne i ryggen.
Ja, exakt. Det var det jag ville komma till också, att det är så här, herregud. Men
precis.
Då fick jag förklara, så visar vi, så tittar vi på ryggar och så pratar vi om ryggen. Och, ja.
Jag tycker så ofta synd om folk, jag tycker inte synd om folk, men jag tycker så här, tänk vad förvirrande det är, säkert i andra grejer också, men mycket i träning, att det här med att det är så många som säger saker, sådana där saker.
Mm.
Det är ju samma sak med den här gamla, typ att man inte skulle göra djupa knäböj och sånt. Och så tänker jag så här, och så kommer någon som du och jag och bara, fast det stämmer inte så här. Och sen kommer någon tredje och säger så här, fast så här är det.
Ja.
Det är så svårt för folk att
förhålla sig till och förstå.
Information, precis. Men och inte just med rak rygg, så var det också en kund till mig i veckan som frågade mig, alltså som inte jobbar med träning tillsammans med mig, men hon håller på med CrossFit. Och så sa hon så här, hon bara, ah, men en som jag tränar med säger att GHD sit-ups är en farlig övning, men jag gillar den. Vad säger du? Jag bara, men jag gillar också den jättemycket. Men det är en jättetuff övning, sa jag, som inte alla kan göra, tror jag, för att den är för tung. Men så sa jag till henne så här, bara så att du vet, det finns inga övningar som är farliga. Det finns bara olika svåra övningar, men det finns olika syfte med olika övningar och det finns olika personer som är olika tränade och som klarar av olika saker. Men jag sa just så här, just när folk säger så här, det är en farlig övning, eller det är så här, det kan man ju ta med en nypa salt, sa jag. Så tänkte jag just så här, gud vad det är svårt det här som vi säger nu med pinne i ryggen och den är farlig, och alltså för folk att veta. Alltså kan inte folk bara så här, det är svårt för folk att bara gå och träna. Ja, för att det är så mycket.
Men det är det, alltså det kan jag ändå känna väldigt ofta när jag själv är och har kunder, och så här, om jag har nya kunder som är mer nybörjare och så här, att vi säger så här, det är bara att träna, men samtidigt så ger vi också massor med information om träning och hur det ska vara och så här, att det är ju inte så lätt att sortera. Vi kan ju sitta och säga så här, men herregud, säger man fortfarande det? Men det är för att vi också är så insatta, och framförallt för att vi också är intresserade av att inte stå och snacka skit. Alltså så här, jag vill säga så rätt som möjligt, och då kan det innebära att jag säger, eller som vi säger många gånger, att idag säger man så här, idag säger man att det ska, att det är det här är, att man att det verkar vara fördelaktigt. För man ska ju väldigt klart för sig att forskning är ju inte heller en sanning. Det är ju så här ser det ut enligt det man säger idag, så kan det vara en fördel att göra så här. Man kan se vissa samband med det här. Alltså det är ju så det, liksom, det bygger på. Men att det är ju jättesvårt. Jag kan verkligen förstå om man är ny till träning att man blir förvirrad och att man är rädd och att man tror att det också är farligt vissa övningar.
Och också det här på andra sidan där, som är just det här som du säger med forskningskommunikation, att vi har också haft, tycker jag, liksom tendensiöst har sett mig i, om man tittar på typ media och sådär de senaste åren, så har det blivit ett större intresse hos allmänheten för till exempel forskning kring hälsa och träning. För det skrivs mycket om det i media, att nu har det kommit en ny studie på stillasittande, eller nu har det så här. Men just det här med att för några år sedan så var det vanligt att liksom föreläsare, vi har varit på sådana föreläsningar 100 gånger, du och jag, när vi har gått på utbildningar, där föreläsarna säger så här, det finns forskning som säger att, men att det är också viktigt att ta i ett sammanhang att forskning är så mycket mer än att det bara kommer en studie. Alltså, det jag försöker säga är att en forskningsstudie visar någonting, inte samma sak som att det är bevis.
Nej, precis. Det är det jag menar. Det är inte en sanning, utan det är någonting som man har sett utifrån ett antal undersöknings, eller liksom att man har gjort saker liksom.
Ja, och då krävs det mer underlag för att säga att det är, alltså forskning ska aldrig säga så här, det här är bevisat. Nej. Nu, och det krävs jättemycket för att man ska komma till det läget. Men jag gjorde en podd nyligen i den forskarpodden som jag är programledare för. Så gör jag alltid förintervjuer med alla forskarna. Och jag tror inte att det var med i podden. Jag minns inte, för jag kan blanda ihop det nu. Men då pratade han om, till exempel, så sa den, det är en man som har forskat jättemånga år på HLR och på hjärta, förmaksflimmer och sådär. Och då sa han, men så här att det är ju lite som med han som fick Nobelpriset för sin forskning om magsår, där man, jag tror att jag frågade honom så här, har du något exempel på forskning som du har gjort där du har blivit förvånad över resultatet? Men då sa han som ett exempel, inte hans forskning då, men man sa ju i jättemånga år att magsår beror på stress. Och så var det ju och han sa det, den forskaren, han höll ju på med det hela sitt liv, att bevisa att det faktiskt kom från en bakterie. Och sen fick han, sen ledde det till Nobelpriset i medicin. Men där är det ett sånt typiskt exempel på någonting där man verkligen ändrar folks, där någonting verkligen ändrar sig utifrån och hur det behandlar. Men det är ju oftast inte så gäller forskning. Utan det är ju så här, det finns, det tyder på det och nu går trenderna åt det hållet, men vi behöver liksom fortsätta och göra fler liknande studier. Så att just det här när folk slänger sig med Det är det som är så viktigt att ta upp, som jag tycker, som vi ofta pratar om, som till exempel Jakob Gudiol har gjort ett jättestort jobb med att få ut att liksom, vad är cherry picking? Jo, det är när du, det kommer finnas en studie som visar att GHD sit-ups är en farlig övning. Finns säkert en sån studie. Men sen finns det kanske 95 studier som visar att det inte är en farlig övning. Men då finns det alltid någon som kommer ta den där studien där det står att det är en farlig övning och säga, det är en farlig övning, det finns forskning på det. Kom och köp mina tabletter.
Typ. Ja, men det är ju
så
det.
Så kommer du bli bra på GHD sit-ups utan att det är farligt eller någonting. Men just det, det är viktigt och det är det som är så svårt tycker jag. Att, så här, hur ska man, vilken nivå ska man lägga det på? Forskningen behöver ju komma ut till människor, men ibland kan det tolkas ju också. Oh, gud, vad blev det här för samtal egentligen?
Oj, jag vet inte. Det gick iväg åt väldigt långa håll, både allting.
Vi hade ju två stycken spaningar. Vi har ju egentligen till det här avsnittet tagit med oss en diss och en hiss.
En diss och en hiss.
Det är kul.
Det gör vi. Det är roligt.
Man hittar inte alltid en diss och en hiss, men både, vi pratade om båda de här grejerna, du och jag, så sa vi, det här borde vi prata om i podden. Ska jag dra veckans diss? Mm. Veckans diss, som egentligen inte kanske är veckans, för det var väl, jag tror att det är ungefär en vecka sedan den här artikeln kom. Det var ju för att det förra helgen då var Lidingö-loppet i Stockholm, som är ju ett av de loppen som ingår i en svensk klassiker. En svensk klassiker är ju Vasaloppet, Lidingöloppet och sen är det väl Vätternrundan, va?
Ja, och
sen ska
och man simma också. Vansbrosimmet.
Just det, men de ska man göra inom ett år. Och Lidingöloppet, man kan ju välja att göra det långa Lidingöloppet eller, som är 3 mil, 30 kilometer, eller så kan man göra kortare versionen som är 15 kilometer. Lidingöloppet är ju allmänt känt för de som är inne i så löparvärlden, så brukar vissa mena att Lidingöloppet är ju liksom tuffare än Stockholm Marathon för att det är, nu pratar jag om Stockholm också, men det är väldigt terrängigt lopp med mycket backar. Du har ju sprungit Lidingöloppet.
Ja, jag har sprungit Lidingöloppet 2 gånger, men jag har inte sprungit ett mara, så jag kan inte jämföra. Men jag kan också tycka så här, det beror på vad man gillar och vad man är van att springa. Det är ju jättemycket mer terräng i Lidingöloppet, men å andra sidan skulle jag säga att springa 4 timmar på asfalt, det är också tufft för visst. Alltså, ja. Mm. Men absolut, ja. Det behöver väl inte vi lägga oss i. Ingen av oss är
Nej,
löpare,
det,
liksom.
Det kan vi inte veta. Men i alla fall, då var det så att det var då i Lidingöloppet måttmätt så var det då färre deltagare än vad det brukar vara. Och man har också då under pandemin, jag tror att det var ett år så ställdes det in, tror jag, under pandemin. Men det har varit liksom, man har inte kommit tillbaka till så många deltagare som det varit innan pandemin. Och då var det ju då en av arrangörerna för Lidingöloppet gick ut då i DN och gav en liten känga till, eller en så här uppmaning till Sveriges politiker och menade att så här, vi måste ta tur med folkhälsan i Sverige. Det här måste börja redan från barndomen, man måste jobba med folkhälsan i skolan, det handlar om skolmat och det handlar om rörelse genom bla bla bla. Men att liksom hon tolkar det som att resultatet att Lidingöloppet då har färre deltagare handlar om folkhälsan. Sen skrev hon, för det har hon, de har tydligen gjort en enkät med alla som har anmält sig, eller att man har varit med på Lidingöloppet förut och frågat varför man inte har anmält sig i år. Och då var det för att man, väldigt många hade svarat att man inte är tillräckligt tränad. Och då tolkar hon det som att det är så här problem med folkhälsan. Och det här skickade jag ju till dig på morgonen och bara, gud vad var jag skrev till dig typ? Är det folkhälsa att springa 3 mil?
Ja.
Är det folkhälsa? Så det tänkte jag var lite så här veckans diss för att, och jag vet att Ville Valka och jag har gjort en, vad säger man? En vlogg om det här på YouTube där han också pratade om det här och han skrev om det här på Twitter och så här också. Men just att folkhälsa, det är ju så himla mycket större och mer komplext än att folk springer Lidingöloppet. Det blir så himla extremt att sätta det mot varandra. Att Lidingöloppet, jag har ju svårt att se att Lidingöloppet är så här inkörsporten till att få fler att röra sig.
Nej,
att,
men nej, och det är också så här lite någonstans kan jag tycka, så här, vad har man för världsbild om man så här normaliserar att Lidingöloppet skulle vara folkhälsa? Alltså absolut att springa lopp, det är väl jättehärligt. Men då kanske det är liksom skillnad om man skulle prata om något så här, jag vet inte, något lopp som är så här 5 kilometer, alltså I sånt
vårruset.
Fall.
Ja. Det här, vårruset brukar ju vara så här att man får anmäla sig med jobbet och så får man en picknick efteråt.
Ja, och det kanske ändå är i sånt fall något man skulle mer kunna prata om, folkhälsan. Att så här, den kan man ta sig runt och man får välja kanske hur långt man vill springa per person och så här, man ska göra det tillsammans och man tränar för och så vidare. Men det blir ju, och jag vet att vi har ju också pratat om det här, att liksom det, att så här, idag att säga att man har sprungit en mara, att det är mycket mera, det är så här, ja, det har många gjort, men det är ju fortfarande en väldigt liten klick och det kan ju inte kategoriseras som folkhälsa. Alltså folkhälsa, nej, handlar ju om att vi ska kanske ta oss ut från våra hem och gå en promenad, eller att vi ska liksom, ja, vi ställer oss eller liksom tar en extra sväng i köket hemma, jobbar hemma, eller man går och tar en extra kaffe. Nej, inte, det är inte riktigt folkhälsa.
Men folkhälsa handlar ju om hur det svenska folket mår.
Ja, exakt.
Och inte liksom, och där, det finns ju så otroligt mycket fler sätt att få hälsa än att springa, som du säger, ett extremt tufft lopp. Och just så här, som jag vet att Ville poängterade, vilket är ju helt sant, att så här, det finns ju inga bevis, det finns ingen som har gjort studier på lopp. Deltagare, nej, om deras hälsa. Alltså, därför kan man inte säga att det är en del av folkhälsan. Det är ju en del av det.
Mm.
Men sen också att, jag såg att det var flera som var inne och härjade i hans Twitter-tråd om det här, som skrev så här, men då, det är väl inte, det är väl aldrig dåligt att uppmuntra folk till att springa lopp? Nej, det är inte det han säger heller.
Nej.
Alltså, utan det handlar ju snarare om så här, att ta itu med problemet folkhälsa, då kan man ju inte tänka att prioritera att få fler folk att anmäla sig till motionslopp är ju en jättekonstig prioritering om man ska prioritera folkhälsa.
Ja, men det är ingen som säger heller att det handlar om det. Alltså att man inte ska uppmuntra att springa lopp. Att uppmuntra att springa lopp är jättehärligt, men det var ju kopplingen folkhälsa som det, ja, blev skriverier om, eller som blev ifrågasatt. Att, så här, ja, är, att man säger så här, färre människor springer Lidingöloppet. Det är alltså det innebär att vi har en sämre folkhälsa. Alltså, mm, det är där det blir knasigt, och att man anser sig att Lidingöloppet har till folkhälsa att göra. Det är jätteknasigt. Ja. Alltså,
nej, alltså, om jag fick så att välja i en drömvärld, en utopi, där det fanns oändligt med budget i statsbudgeten, så skulle det finnas personer som åkte runt, som fanns i varje så här, community, kommun eller liksom ort, eller så här, Älta där du bor, eller Hammarby Sjöstad där jag bor, som så här, man vet att under dagen så finns det en möjlighet till paus, och så gör man lite rörelser till exempel med den här personen. Mm. Det hade ju varit så här, folkhälsa. Alltså att alla hade möjlighet till rörelse under dagen på ett sätt som de tycker passar dem. Till exempel. Eller att så här, man gör om hela arbetslivet till att så här, vi kan inte jobba på det sättet. Vi jobbar 6 timmar om dagen istället. 2 timmar om dagen får man röra på sig.
Ja, men och grejen är att det där är ju, alltså när man pratar om folkhälsa och att fler människor ska röra oss, för det vet vi ju. Vi vet att färre och färre rör sig. Vi vet att man sätter tuffare mål från WHO, vilket också är så här, det har ju vi pratat om det här, att bara för att man går ut med tuffare mål så innebär ju inte det att fler börjar röra på sig. Alltså det handlar ju om, hur ska vi få fler att börja röra sig?
Exakt.
Det är liksom, vi kan inte säga så här, ja men nu ska alla gå röra sig så här mycket på medelintensiv nivå varje vecka. Ja, fast folk når inte ens upp till det första målet och nu sätter man nya. Och det är lite som att när man jobbar med friskvård i företag. Vi har jobbat en del med företag i friskvård, och det är, jag skulle säga att det är svinsvårt att göra det, alltså för att lyckas med uppdraget. För det som oftast händer när man jobbar med friskvård i företag, det är att de som redan är inne i det, som redan tränar, rör sig och liksom är intresserade och har en aktivitet, alltså någon typ av aktivitet, inte att det måste vara att man går på någon sport eller något, de tycker det är jättekul och de kör på allt som erbjuds och de tar gärna en extra friskvårdstimme. Men de som inte har kommit dit, de når man fortfarande inte. Kanske absolut att med friskvård så når man någon till, men det är det här som är det, den som verkligen lyckas hitta en nyckel till hur vi får med alla till, och som, att man då också fortsätter, det är ju att jobba med folkhälsa.
Ja, jag håller verkligen med, och vi säger hela tiden, hör vi hela tiden, vi har skapat ett samhälle idag där vi har en sämre folk, där vi liksom begränsar möjligheten till folkhälsa, vi rör oss mindre och så vidare, så vidare. Men då kanske det är att vi måste ändra på samhället för att det ska gå tillbaka till att vi kanske, alltså Vi sitter ju bokstavligen i, jag sitter i en lägenhet i Hammarby Sjöstad där det ligger typ, hur många restauranger ligger det här? Inte vet jag, 20 så här snabbmatsrestauranger. Där liksom, där man beställer hem Foodora till dörren istället för att gå ut. Alltså, vi har ju skapat ett samhälle där vi inte längre behöver gå ut och handla ens en gång för att röra på oss. Jag tycker ju att så här, men jag är ju liksom moderat kommunist. Men jag tycker ju så här att någon måste ju lösa det på samhällsnivå på något sätt. Men det handlar ju om motivation också. Alltså hur, nu när vi har allt det här, jag behöver inte gå ut från min lägenhet överhuvudtaget. Jag behöver inte, och jag har också ett arbetsliv där jag idag på mitt jobb har arbetsuppgifter där jag inte behöver. Någon måste ju lösa det här, men vi kommer inte lösa det. Annars hade väl du sagt till alla dina PT-kunder nu bara, jag har anmält dig till Lidingö-loppet nästa år.
Ja, nu kanske inte.
Nu kommer alla, allt bli bra.
Alla springer ju inte, så det är väl, men ja, nej jag vet inte. Det var en diss.
Det var en diss till ett så här konstigt resonemang som också bygger på det här med att man, med falska dikotomier, mm. att man tar en sak, sätter den mot en annan och bara, det kanske är de som, de har ju dessutom tydligen höjt priset jättemycket. Alltså det kanske är Lidingö-loppet ska fundera över hur de då ska få fler deltagare. Inte så här att det har med
folkhälsan att göra.
Regeringen att göra.
Nej.
Ja,
det var lite, det var en hardcore diss i alla fall.
Det kanske är för att folk spelar padel istället.
Exakt.
De som sprang Lidingö-loppet. De kanske hittat en annan sport.
Exakt. Liksom.
Det vet vi ju inte.
Nej, för vi har ju inte gjort någon studie på det.
Nej.
Nej,
ja,
det är bra.
Veckans diss. Ja, men vi går över till något positivt då istället.
Ja, veckans hiss.
Ja, och det hänger faktiskt lite ihop med det här tycker jag. Därför att man i ett område i Göteborg, så, som heter tror jag Gård, vänta, ska vi se så att jag säger rätt vad det här området heter. Gårdsten heter det.
Mm.
I Gårdsten eller snarare i Göteborg så finns det 52 utegym totalt. 13 av dem ligger i utsatta områden. Och man har satsat på det här extra mycket i de här utsatta områdena utanför Göteborg för att man vill prioritera folkhälsan.
Där har vi något. Gratis.
Där har vi något.
Du kan träna ute. Det är tillgängligt.
Mm. Exakt. Och just att så här, jättebra exempel på att så här, i det här området så har man sett att till exempel i väldigt stora hälsoskillnader var man bor i Göteborg. Och det här har ju vi pratat också jättemånga gånger om i podden. Enligt en jämlikhetsrapport så kan man ju alltid se att socioekonomisk status påverkar folkhälsan. Och i de här områdena så skiljer det sig 7,5 år i medellivslängd för kvinnor och 9 år för män. När man jämför olika områden i Göteborg. Mellan varandra. Och då har man som ett test då placerat ut mer utegym för att det kanske då just uppmuntrar till det här med spontan rörelse. Min folkhälsa har ju då uppenbarligen gått ner, för att jag hade förut att varje gång jag gick förbi ett utegym så blev jag tvungen att göra 5 chins. Det har jag faktiskt slutat med. Men det är en sån typisk så här spontan rörelsegrej. Men en sak som också då var väldigt fin med det här, just det här utegymmet i Gårdsten, så gjorde SVT ett reportage här om veckan om två personer som har lärt känna varann i utegymmet där. Och det var också så himla fint exempel på varför också rörelse kan vara liksom, kan så här förena människor. För då är det ju då en äldre man, jag tror att han var väl typ 80 nästan, ska se, han heter Leif. Det är 50 års åldersskillnad mellan Leif och Abdi, och de träffades i utegymmet. De började stöta på varandra där och var väl där samma tider ganska ofta, och så började de peppa varandra när de tränade. Och den här killen Abdi, han hade så här, han hade en satsning på sin egen hälsa, så han hade verkligen kommit igång. Medan då Leif, vad jag förstår, har varit en sån som liksom alltid har hållit igång, men idag var mycket äldre. Och det här har lett till att de har börjat umgås utanför utegymmet, privat också. Det var så himla fint. När jag såg det inslaget så höll jag på att börja gråta nästan.
Ja, verkligen. Och det är ju, för det är ju otroligt, alltså jag tänker framför allt vad träning och rörelse kan ge i sin positiva bemärkelse, när det faktiskt är mer en spontan rörelse, eller spontan idrott som man säger liksom för barnen. Så att skapa möjlighet till rörelse utan att det är kravfyllt, det är ju otroligt viktigt. Och det är ju det som, om man tittar på som har, bland barn, så är det ju, eftersom barn rör sig mindre, så är ju det spontana leken och spontana rörelsen och spontanidrottandet är ju såklart någonting som har minskat, eftersom man ser att vi är mer stillasittande. Och så det där är ju, och det där tycker jag faktiskt, apropå då just hur man kan bidra till folkhälsa, är ju faktiskt ett väldigt fint sätt att liksom inleda ett arbete. Sen kanske det behövs mer och man behöver verkligen engagera sig i det, men att det finns platser som man faktiskt kan träna på utan att man behöver gå till ett gym till exempel och ha ett gymmedlemskap och så vidare. Och att det då också leder till nya liksom vänskapsrelationer. Det är jättefint. Det där, den nyheten är också så här, när man såg det, att det var ju ändå som en nyhets artikel eller vad man ska säga, de hade gjort en liten filminspelning. Det är så härligt, för det är så ganska mycket idag som man läser som inte är så positivt. Alltså,
verkligen.
Så jag kände att det var ju också som du sa, det fanns en så otrolig glädje i att det, så här, det finns så mycket positivt med att förena människor.
Ja, och det är ju det som ofta träningen är. Alltså de flesta jag umgås med på regelbunden basis idag är ju via träningen. Maja var förbi här förut ikväll och lämnade en stickad tröja till mig som hon hade stickat, för att den var för liten för henne. Hon hade gjort den till sig själv, men den blev för liten. Och hon är ju en person som jag har lärt känna via träningen. Alltså, det är så viktigt också, det är också folkhälsa, att man får vänner. Och bara titta på CrossFit Eken med alla liksom olika dårar som har lärt känna varandra privat via träningen. Alltså det här med att skapa mötesplatser, och jag försökte ju med det innan pandemin, men det avbröt jag pandemin med det här integrationsprojektet som jag var engagerad i, som handlade om att nyanlända fick komma och träna på CrossFit Eken och även öva sig på svenska. Det var liksom ett sånt kombinationsprojekt. Alltså jag skulle verkligen vilja göra fler sådana grejer också, för att just det här med man möts i någonting, någonting som blir ett intresse, så har man ju oftast mycket mer gemensamt utanför träningen också. Så det tyckte jag också var skitfint, och vi pratade ju om det i podden i början på det här året, att regeringen, som just nu är då en slags övergångsregering, tillsatte ju en kommitté. Det är så jävla typiskt att politiker tillsätter kommittéer, men skitsamma, som skulle utreda folkhälsan, kommer du ihåg det? Mm. Man kom fram efter pandemin. Man kom fram till 6 stycken. De har kommit fram, de ska ju hålla på med det, fortsatt vidare med det här, men de tog fram en första rapport, och den visade att för att förbättra folkhälsan så ska regeringen prioritera 6 stycken områden. Jag kommer inte ihåg alla de områdena, men det var ju bland annat så här, hälsan på arbetsplatser. Det var också så här, utformningen av skolgårdar. Och det var ju också det här problemet som vi pratar om mycket privat, det här problemet med idrottsplatser och sporthallar, att det är liksom, det finns för få och så vidare. Och det tänker jag kanske kan avsluta det här avsnittet lite med, att det blir, det om de och våra nya politiker lyssnar på det här, så här, ska det bli intressant att höra hur nya regeringen kommer ta det här arbetet med den här kommittén vidare och jobba med de frågorna. Och frågan är om de kommer prioritera de här frågorna. Det vore ju väldigt kul om det blev så, att man faktiskt fortsatte att ta det på allvar, att istället att liksom, för det lät som att här tänker man att man ska verkligen gå till grunden med, inte att få fler att anmäla sig till Lidingöloppet, utan faktiskt så här, hur kan vi forma stadsmiljöerna och hur kan vi påverka arbetsplatserna?
Mm. Ja, jag tycker att det borde vara ett superprioriterat område för, såklart, för det är ju ändå människor, och jag förstår ju också att det är väldigt många områden som är prioriterade i den tid som är just nu, men är det någonting som faktiskt också är väldigt viktigt är ju att vi människor mår bra, och det finns det ju forskning som visar att vi faktiskt gör när vi rör på oss.
Mm. Och även det som, när jag pratar med den här HLR-forskaren i Fatta forskningpodden, 20 år 2000, nej, jag kommer inte ihåg vilket år, men typ när du och jag är typ 65-70, så kommer var femte person vara över 65 år, och vi lever allt längre idag. Så det är det hans forskning handlar om, liksom, alltså hjärtflimmer är en av de vanligaste problematiken för äldre. Så här, hur kan vi, alltså hur ska vården, hur ska samhället, hur ska det här gå till? Mm. När vi idag står i en situation där liksom vi skickar hem folk från akuten och folk får inte plats. Alltså, det, där kanske det också, det blir ju också stort jävla problem att lösa, men apropå folkhälsa.
Mm. Vad spännande, det där har jag läst om i geografi, nej, Jo, i geografi, där man tittar på så här befolkningspyramider och sånt. För att förstå vilka resurser som behövs in framåt i samhällen och regioner och så vidare. Där man
det är det
på.
Som känns när man tittar på en sån här valrörelse, så är det ju så himla kortsiktigt hela tiden. Om man tittar på försvarsfrågan till exempel, dök ju upp som en av toppfrågorna för svenska väljare i det här valet. Och det är ju för att allt det här med NATO och allting dök upp. Innan det har ju försvaret varit en jättelågt prioriterad fråga för svenska folket. Men det är ju ingen som har gjort en fråga i sin valrörelse till att så här, hallå, var femte person kommer vara typ en oldie om 50 år och vi kommer inte ha plats för dem. What the fuck? Vad ska vi göra? Alltså det är ju, man pratar ju väldigt sällan om de här långsiktiga perspektiven, tycker jag, i den politiska debatten.
Nej. Nu ska vi inte börja prata politik också, men är det inte så då att ad hoc-lösningar är väldigt ofta att vi ligger istället för att ligga i fas så ligger vi efter, och det är väl kanske så det är, och det kanske inte är så lätt heller att ligga i fas, jag vet inte, alltså det händer ju saker hela tiden, alltså jag kan ju bara känna ibland själv att man tänker så här, bara gå till sitt egna liv, att man tänker så här, men nu ska vi göra det här, vi ska ha planering för det här och så här, se till att det här går smut, ja men det är bra, och sen så händer ju någonting och sen bara blir allting ad hoc ändå, alltså att man vill så mycket och man, jag tror att ibland tänker jag nog att det inte är helt möjligt att ha saker mer långsiktigt.
Nej, jag håller med. Men jag tror att just att när det kommer i de här valupptakterna,
ja, då, blir det valet,
då blir ju allting så väldigt populistiskt. Att så här, nu ska vi prata om den här frågan på den här, nu är korven, nu blir korven dyr. Liksom. Man bara, jo fast så här...
Ja, jag fattar. Och det är väl för att vi, alla vi som ska välja då, vi blir väl väldigt sakfråge... liksom inriktade. Vi blir ju väldigt så här, åh, det här och det här och det här måste lösas nu, och det är just nu står vi ju inför en det här, ja men typ med elen då säger vi då, eller vad det nu ska vara. Sen är det ju så här, det har ju såklart pratats om elen och med kärnkraft och vindkraft och hur vi ska ha och hur ska det se ut och vad ska vi göra. Alltså det har ju varit något långsiktigt projekt och sen blev det så här, och då är det lätt att stå och säga så här, titta vad som hände nu. Nu vart det så här bara för att de gjorde så här för 10 år sedan. Eller, ja, du fattar. Alltså det känns som att det är ju ganska svårt att förutse vad som ska hända. Jag vet inte. Det var ju kanske när man satt och pratade om elen för 15 år sedan, så hade man inte beräkning med att liksom Ryssland skulle stänga av halva... Alltså, ja, du fattar. Nej. Transporten. Precis. Eller att det skulle vara en sån här situation som vi har idag. Vissa saker går inte att förutse heller.
Nej, men nu vet vi i alla fall att vi kommer vara svinmånga oldisar om ett antal år.
Det vet
så,
vi.
Men det är väl väldigt lätt att säga då så här, vi tar det sen. Vi tar det när det kommer.
Ja, men sen tror jag ändå att i samhället, även om det inte syns utåt, så planerar man ju någonstans, så finns det ju människor som sitter med sånt här. Sen är det klart att det går säkert att göra det ännu bättre. Men man skjuter ju, precis som att man skjuter på sånt som inte måste göras nu, det skjuter vi på. Så, ja.
Jag tycker... vi borde bli folkhälsominister.
Ja, folkhälsominister, det är bra.
Ja, för i det här med folkhälsa, då ingår det här som vi brukar prata om. Sömn, kärlek, hybris, sex,
allt.
Mat. Ta en väntöl.
En väntöl, ja. Ja, nej men ja, om man skulle kunna använda trollspö skulle man ju bara vilja fixa till folkhälsan lite.
Ja, faktiskt. Vad fan. Ja, ska vi sätta P? Säger man så?
Vi sätter P för ett avsnitt och vi ber om ursäkt för flummet, tramset och så vidare.
Inga droger har förekommit,
i det här avsnittet. Men vi är lite slutpumpade efter en helt galen vecka för oss båda två.
Ja.
En ganska galen period ett tag. Och det får faktiskt bli så här då. Tack och godnatt.
Tack och förlåt.
Tack och förlåt. Vänligen. Ja. Nu så är det. Vi har ändå gjorde det här. Vi satt och pratade och det känns lite som att du och jag har suttit och haft ett söndagssamtal och så räckade vi det och så delar vi med oss av det.
Ja, det är härligt. Jag säger som Patrik Arve. Skärpning på alla plan.
Skärpning på alla plan. Köp snuslakan åt din fru eller snubbe eller bekant som du vill.
Snuslakan. Det finns i Tyngres webbshop.
Exakt. Njut lite, gå inte runt och sura. Folkhälsa är inte Lidingöloppet. Det finns väldigt mycket annat som är folkhälsa. Och det är väldigt vackert när människor möts på arenor där någonting som ändå rörelse, att det bidrar till nya möten. Halleluja. Halleluja. Nu kör vi.
Ja. Bra. Puss och kram. Hej då.
Hej då.